I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Totosvenskan är sponsrade av C-more. Det är vi oerhört glada med. Nu är ju den svenska bollen äntligen igång. Ni ser Discovery Plus sändningar från både Allsvenskan och Superettan med ert C-more-abonnemang. Så in och skaffa det så missar ni ingenting. Och när det inte är allsvensk fotboll som rullar eller fotboll från Superettan som rullar, så finns ju även Serie A, La Liga och för all del även Champions League. Och har man ett C More abonnemang så behöver man inte bara titta på massa fotboll. Där finns ju Robinson som är ute och tuffar. Det finns en färsk Beck-film. Det finns jättemycket serier. Det finns precis alla jävla filmer ifrån Beck också, vilket många där ute älskar. Jag är såklart en utav dessa. Så att in och skaffa er ett C More abonnemang. Vi från Totosvenskan säger stort tack till just C More.
Jag har ju tuffat land och rike runt nu för Totosvenskans söndagsintervjuer där vi träffar en rolig person per klubb, den vi är mest nyfikna på. Nu har jag tagit mig till Degerfors och jag har fått med mig våran kompis här Davva också.
Mm.
Tjena.
Hallå, hallå.
Känns fint att få besöka Stora Valla med dig istället för att stå på varsin sida av det liksom.
Ja, precis. Jag håller med dig.
Vi har tagit oss hit för att träffa Patrik Werner. Hallå.
Tack. Hej.
Hej. Ja, vi har ju pratat lite i den här serien om roller och namn på roller. Du är ju sportchef då. Du har inget sånt Stefan Andreasson att man måste kalla dig för något annat. Men vad är sportchefsrollen i Degerfors? Vad innefattar den?
Nej, men det är ju att jag har ansvar för hela verksamheten gällande A. Vi har ju, förr var vi ju väldigt få här. Då hade man ju mycket mer under sig. Nu har jag ju A-truppen liksom, stab, spelare och bygger ihop det varje år. Har hand om en budget och ja, det är väl det i stort sett.
Du är en av de här som har varit i en klubb alltid på något sätt. Att man förknippar dig ju väldigt mycket med. Är det likadant som Hasse Larsson eller ja, men Andreasson är ett bra exempel. Hur har det varit, för det måste förändrats ganska mycket i takt med de senaste åren bara. I både hur fotbollen har växt och blivit något annat, men också hur Degerfors har växt in i den här moderna fotbollen. Liksom. Som du säger, mer anställd och sådär. Men hur har din roll förändrats och hur har man hängt med i det liksom?
Nej, men det har ju blivit att man är mer, vad ska jag säga, man har mindre uppgifter och gör det bättre. När vi var få här, då fick man ju bära öl på matcher och nu har vi liksom byggt upp, vi har en pensionärspool och anställda som liksom har hand om andra grejer. Men för 15 år sedan var vi ju 3-4 stycken som jobbade här, nu är vi väl upp mot 15 i alla fall. Så det är klart att man fick ju jobba kortsiktigt och rycka in där det liksom behövdes förr. Nu kan man ju mer specialisera sig med och vara med spelarna och tränarna mer. Det hade man inte tid med då riktigt. Och då var det eftermiddagsträningar också. Nu är det liksom, kommer de på morgonen, det är frukost, det är helt annorlunda. Och, ja, vi har tagit jättestora steg som förening. Vi omsätter väl, jag tror vi var på 70 miljoner nu va? Och för 2-3 år sedan var det väl 20-23 någonting. Så det har ju smält iväg, men vi behöver ju ta ytterligare steg. Men just nu känns det jättebra med all personal runt omkring. Vi har kompetens på alla områden tycker jag. Och Stravalla har blivit väldigt trivsam, även om vi har fattats en läktare så är det liksom... Vi har arrangemang och allt sånt runt omkring har blivit bättre och publiken börjar komma tillbaka. Så vi har jättemycket ungar som springer med våra merchkläder, så var det inte riktigt för 10-15 år sedan heller. Så vi är liksom på gång på alla plan, men det är ju på plan det avgörs. Vi måste hänga kvar, det är det som är det absolut viktigaste. Det är ju herrlaget som är vårt lok i föreningen. Så.
Jag tänkte, det var faktiskt lite det jag ville komma in på innan vår standardiserade faktaruta. Men just det här att snacket om Degerfors både från er och utifrån har alltid varit det här, det borde inte gå, det är en liten klubb och allt det där. Men i takt med att nu kommer ni ju fortsätta, så länge ni håller er kvar, växa och pengarna växer och allt runt om växer på något sätt. Kommer man sakna när man inte riktigt kan använda det här, det borde inte gå längre, för att ni helt plötsligt då kanske är Sveriges 11:e rikaste klubb om 5 år, säger vi.
Ja, jag vet inte, vi kommer nog fortsätta köra på den där. Det är rätt gött att ha den där bakom sig. Men vi är ju på väg liksom att kliva upp, och jag tror det finns lag som omsätter mindre pengar än vad vi gör nu redan, så vi kan nog inte skydda oss med det där om vi fortsätter att utvecklas som förening. Men det är ju rätt skönt att trycka på det där lite grann och slå lite underläge och sådär, så det är väl det vi har byggt det här på, det är ödmjukhet och hårt jobb liksom.
Hur ser intresset ut från runt om världen kring företag som är sponsra, och har ni sett, självklart har ni sett ett ökat intresse, det har ju vi som är supporter också sett, men kan du utveckla lite där kring hur arbetet där går?
Nej, men jag har inte jättekoll på marknadssidan, mer än att jag vet att vi har ökat omsättningen liksom. Sen sitter man ju i ett läge där vi får ju en del kritik från vissa att det är väldigt mycket reklam på tröjan. Och det är ju liksom pengar som ska in. Men samtidigt så finns det ju inte mer platser på tröjan. Det finns ju inte mer LED-reklam. Det finns inte mer loger. Så vi kan liksom inte växa så mycket om man inte höjer priset eller hittar andra intäktsmöjligheter. Så marknadssidan gör ett jättebra jobb och liksom har fyllt till stora delar där vi kan ta in. Så på någonstans finns det ju en maxgräns. Vi kan inte sälja mer, det är slut på allt. Och där är vi väl inte riktigt, men nästan tror jag. Och det är jättepositivt att det har gått dit. Men nu handlar det ju om att hitta nya intäktsmöjligheter, att plocka några miljoner till och hitta. Och där håller vi ju på och ska fixa till det. Men på något sätt så behöver vi gå igenom det där, alternativt höja priserna och sådär. Men det är lite känsligt också. Det är många som har varit med oss i alla år och vi är jättetacksamma för det. Så liksom, vi vill inte slå ut några. Eller, det är ödmjukhet där också. Så, men marknadsföringen gör ett... jättejobb och vi har ökat omsättning mycket på det här också.
Hur är det? Det har vi faktiskt pratat lite om, du och jag, i vanliga tuttosvenskan. Men det här att det finns en chans för Degerfors att gå från att vara liksom stadens lag till att vara liksom länets eller landskapets lag. Så där, att hela Värmland på ett sätt, det vet man ju när Degerfors spelar borta i Stockholm nu, att det är ganska många från Karlstad som kommer dit och kollar och sådär. Hur är det steget då? Är det ett viktigt steg för er att liksom få hela Värmland bakom er, eller är det mer att man vill vara liksom Degerfors eget lilla lag sådär?
Nej, men vi vill väl vara både och då. Det är så litet här, Karlskoga Degerfors, och så har vi hockeyn i Karlskoga också, så vi har ju liksom krämat ur där det finns här tror jag, till stora delar marknadsandelar. Så det är klart att jag vet att vi är väldigt omtyckta upp i Värmland, och, eller uppe, det låter som det är långt bort, men vi vill ju liksom växa där också. Vi vet ju att det är ett stort intresse för oss där nu. Sen håller ju Karlstad på att satsa nu också, så det gäller för oss att liksom plocka supporter och plocka företag där också som vill stötta oss. Och det har vi ju märkt en ökning, men vi vill ju ha ännu mer liksom.
Nu är inte min geografikunskap här på toppen, men Degerfors ligger ju i landskapet Värmland, men i Närke...
Örebro
län, ja. Örebro, som vi alla vet, är ju en rival till Degerfors. De går ju lite på dekis nu. Vad har det för betydelse för marknadsandelar just när det kommer till Närke län?
Jag tror inte vi är jättestarka i Örebro. Jag tror att örebroarna tycker bättre om oss än vad vi tycker om örebroarna. Mm. Så. De vill nog... att det ska gå skapligt eller bra för oss också. Vi är ju sådär att de flesta Degerfors vill ju ha ÖSK i sjuan typ.
Ja.
Men ja, örebroarna är ju mer så att de vill möta Degerfors i allsvenskan. Och så känner väl jag också lite grann att det vore kul. Det kittlar ju lite de här matcherna mot ÖSK. Men när vi var i allsvenskan så var det ju lite vi eller dem, och då ville jag gärna ha ut dem. Men jag är inte emot att liksom få upp dem och få de här derbymatcherna och... Men då ska de vara i allsvenskan, inte superettan.
Ja, men för det tänkte jag jättemycket. Det ville jag faktiskt prata om idag också. Det var kul att vi kom in på det. Men just det här att när Örebro också vara uppe eller skulle kunna komma upp igen, då är det ju två riktigt roliga matcher per säsong.
Mm.
Men när de är nere så är det en stor chans att fortsätta liksom växa om på det här sättet.
Mm.
Så att det måste vara lite svår fråga däremellan, för att kommer de upp igen så finns det ju absolut en risk att de, risk eller chans, hur man ser det, att de verkligen etablerar sig igen och är det lite större laget här. Men om de ligger nere i 4 år nu, då är det ju ett väldigt läge för Degerfors att bli det här och nu större laget. Liksom. Vill du utveckla mer hur man ser på den?
Ja, jag förstår hur du menar. Vi har inte tänkt så riktigt. Vi är ju, jag tror, det finns folk i Örebro som håller på oss, men det stora liksom, supporterfestet är ju Värmland, Västergötland för oss.
Mm.
Där är vi starka. Men det är klart att man supportrar kommer ju inte liksom ihåg när det går lite tungt. Det här har ju, jag har ju varit med så länge så jag vet ju på 90-talet, då var det ju ungefär som det är nu. Välgeldiga folkfester och det pratas fotboll och liksom ungar springer omkring med merch och det liksom var ett jättetryck. Sen gick det ju väldigt många år och där tappar ju vi generationer med supportrar. Då börjar ju de hålla på AIK, Djurgården, Hammarby liksom som var 7-15 år. Mm. Och de håller ju på dem än. Nu är det ju få barn som växer upp nu som håller på andra lag än Degerfors. Nu knyter ju vi nya supportrar till oss som liksom förhoppningsvis ska hänga i resten av livet. Och i Örebros fall och i alla andras klubbars fall när man inte får sportslig framgång är ju att det kan bli så. Att man liksom tappar lite supporterskap, att man börjar hålla på andra lag. Och det vore väl positivt om vi hittade lite örebroare som börjar hålla på oss naturligtvis i Örebro. Men det här är jätteviktigt liksom att hålla fast vid det här. Jag fick ju en Tottenham-tröja själv när jag var väldigt ung. Och jag håller ju på dem än. Så vi har ju börjat med att dela ut matchtröjor till årskurs 1 i Degerfors så att man liksom får en gemenskap och att man verkligen håller på oss. För vi behöver, det är det vi lever på. Det är ju intresset kring fotbollen här och att alla sluts samman i en liten ort.
Mm.
Så vi vill inte tappa unga supporter till andra klubbar. Och där har vi gjort ett jättesteg tycker jag sista åren.
Det är väl nästa steg som är ganska nära nu, att Degerfors blir bättre än Tottenham. Det börjar ju närma sig.
Ja, det är vi nog redan, som det ser ut.
Nej, men jag tänker så här, sammanfattningsvis av allt det vi pratar om nu. Omsätter 70 miljoner, kan på sikt kanske bli större än Örebro, kan få hela Värmland, marknad säljer slut så mycket de kan. Nu är det snart bara en post att säga lilla Degerfors som inte borde kunna göra det längre. På ganska snabb tid har det faktiskt blivit en mycket större klubb. Så då kan vi slå fast att det är mest psykningar att ni säger det.
Nej, inte riktigt än. Men åker upp till... Nu sålde vi ju spelare också i det här. Det blir lite intressant att se hur vi klarar oss i år. Liksom där. Men kommer man upp en omsättning på 80-85 miljoner, då tror jag man ligger lite under mitten. Typ. Och då kan vi ju inte säga att ekonomin liksom som ett problem. Utan då får vi kanske börja... sluta använda det där ordet, men jag tycker ändå det är en liten förening, det vi ska egentligen inte vara här, så jag tycker att det kan hänga i alla fall 10 år till.
7 år.
Ja, okay.
Hur attraktivt är det för IF 2023 för spelare, tänker du då?
Jag har ju varit med här så länge, så det har ju blivit ett annat mindset hos oss också. Vi värvade ju spelare, vi tryckte mycket på för att komma hit, det är ett bra skyltfönster, så kan du ta nästa steg. Och det där liksom, det blir ingen bra utveckling för dig för IF. Så det var ju för 6-7 år sedan någonting, när vi började liksom prata om att vi ska också kunna göra det här och behålla spelarna. För många gick ju då och inte tog plats. Det är lättare att vara ett lag och gå upp och liksom bli kvar och behålla sin plats. Så det har varit ett litet annat mindset hos oss och de spelarna som var här. Det har varit lyckade värvningar det året när vi gick upp där. Och liksom, sen tog vi steget upp. Sen tror jag att det finns lag som har det svårare att rekrytera spelare än vad vi har. Däremot är vi ju körda mot topp 8-lagen. Liksom. Men jag tror att det är ganska attraktivt att spela här. Vi har ju en familjär gemytlig klubb som har ett gott rykte, det vet jag ju. Vi är många som jobbar hårt för att liksom vara bäst i Sverige på det. Att ta hand om spelare och ha liksom en bra stämning. Sen ligger vi ganska geografiskt bra nära Örebro, nära Karlstad och så har vi Karlskoga som är liksom mellanstor stad. Så på så sätt så tror jag att vi är ganska attraktiva. Vi spelar en fotboll som de flesta tycker är attraktiv också. Så jag tror att det är inte det största problemet för oss att liksom... inte att spelarna ska vilja komma hit.
Jag tänker att vi kommer komma in väldigt mycket mer på övergångar och typer av spelare, både in och ut och sådär. Men nu har du svarat på frågan vad din roll är. Ja. Så då kan vi hoppa in i faktarutan. För de som suttit och bara undrat så, vad är hans fullständiga namn inklusive potentiella mellannamn och smeknamn?
Ja, smeknamn har man ju många. Men jag heter ju Patrik Thomas Werner.
Smeknamnen vill jag ju höra.
Ja, några det är inte några liksom så konstiga, inga roliga smeknamn. Men det är Putte och Werner och allt möjligt sånt kommer det. Jag kommer inte på nu allt möjligt, men det kan vara vad som helst.
Känns ju annars som att Degerfors är en plats där man kan få lite så barnförbjudna smeknamn och så.
Ja, jo, det är därför jag inte kan säga alla här. Jag kom på det ganska snabbt att det inte är läge att dra alla här nu.
Jag misstänkte det. Vill du för våra yngre lyssnare som kanske inte har koll på tidigare karriär och sånt, vill du vandra oss igenom ditt CV genom fotbollslivet så att säga?
Ja, nu ska vi se om jag kommer ihåg allt här, men jag är ju född och uppvuxen här. Jag har varit här på Stora Valle sedan jag var väldigt ung, i och med att farsan har varit med här och Roger, brorsan, har spelat här och 10 år äldre än mig just där, så jag har ju sprungit här nere med. Och det sjuka är att Hagström har ju alltid varit med, våra materialare, så länge jag har sprungit här nere. Han gör väl sin 58:e säsong tror jag som materialare nu. Det är ganska bra gjort, får man säga. Så nu kommer jag inte ihåg vad frågan var.
Ta sig igenom din fotbollskarriär.
Ja, det var vi nu. Nej, så jag har spelat här upp junior, jag kom upp i A-truppen här. Sen, det var ju en jävligt tuff konkurrenssituation där, och då var jag ju 3 avbytare tror jag på den tiden. Så det var ju liksom inte bara att vara med i truppen heller. Och jag slogs ju med Andreas Johansson, Andreas Andersson, Marino Ramberg, Ulf Ottosson liksom. Det var ju jättebra spel, men jag lyckades ju vara med tror jag 5 gånger på bänken och hoppade in 3 gånger. Sen blev jag skadad, fick 2 korsbandsskador och hade även en hjärtmuskelinflammation där, och det var ju, man var ju borta många år då, så jag kom aldrig tillbaks till, jag var ingen stjärna före, men jag kände liksom att jag kommer inte upp i den nivån som jag ändå hade. Så då var jag runt i lite mindre klubbar, Karlslund, KB Karlskoga, Karlstad United var jag väldigt kort tid, Börje Andersson var där, men då var jag liksom, det var så mycket trasigt liksom, så det gick inte. Så jag gjorde inte alls många matcher. Jag var utlånad till Huskvarna också 95, det var där jag drog korsbandet, så jag tror jag gjorde ett par matcher där nere. Så jag liksom krånglat, så 2002 valde jag väl att kliva åt sidan, och då var jag juniortränare här. Och jag ville egentligen inte ta det. Jag kände sådär att jag behöver lära mig liksom. Men de fick inte tag på någon annan. Så Dave Mosson och de här var här tror jag då. Att vi stöttar upp det liksom, ta det där. Och det var ju, det var ju lite av en chock där när man liksom fick ett huvudtränareuppdrag. Jag fattade inte riktigt att det var så mycket jobb som det var. Och då hade vi fotbollsgymnasiet här också. Många sökte hit och man fick liksom direkt tala om för folk att ni inte fick vara kvar här. Mm. Och det smärtade ju liksom. Det var ju många tårar hos många. Och det där var jag inte riktigt förberedd på. Så jag fick ju växa in i det där. Samtidigt hade vi ju väldigt, väldigt bra spelare och väldigt bra lag här. Vi kunde ju ha tagit SM-guld med två lag. Med de som är födda 86 och 89. Det var, gick vi långt. Mm.
Jag tror att många som lyssnar, alltså våra lyssnare som är kanske 25-årsåldern, sådär, som har koll på dem, Degerfors, sedan de senaste 2 åren bara liksom. Att man ska också veta så som min pappa pratade om Degerfors när jag växte upp, liksom, att det var ett jävligt bra lag men också väldigt bra återväxt och allt det där. Alltså Degerfors 90-tal var ju, det stod sig ju väldigt, väldigt starkt då.
Jag tror när vi gick upp till Allsvenskan där på 90-talet, då hade vi 19 av 22 som var från orten typ. Mm. Det är ju helt omöjligt nu. Så det var ju extremt lokal förankring då. Sen såg ju fotbollen helt annorlunda ut. Men vi har ju varit väldigt, väldigt bra på att plocka upp egna Degerforsare. Nu har vi, dels ser det helt annorlunda ut nu, och sen har vi tappat det lite grann senaste åren. Nu är vi på väg igen, att akademin har blivit mycket, mycket bättre sista åren, och nu har vi lyft upp lite spel och sådär, så nu är det liksom nästa steg, nu ska de in i laget också. Så det är det, så vi vill jobba.
Sen vidare därifrån så blir du ju tränare för A-laget, men det händer väl saker däremellan?
Ja, jag hoppar ju på, vi åkte ju 2008, sen fick jag ju ta över, då var det ju kombinerat sportchef. Det var ju då i den vevan när det inte var mycket folk som jobbade här, dålig ekonomi och så. Så då var jag ju sportchef och tränare ihop med Jonas Lindskog då. Sen körde jag ju där från 2009 till sommaren 2016 tror jag. När dels, det liksom tar ju på en, det är mycket jobb liksom. Jag kan inte förstå nu att man hann med båda då. Men det är någon form av livsstil man bara gasade på och så. Sen 2015 tror jag vi gjorde en bra vår. Nu har du kanske bättre koll på det. Jag är dålig att komma ihåg på det. Sen fick vi med Emil Johansson va?
2015, plus 5 va? Tror jag.
Ja, men jag tror vi plockade hem Emil Johansson det året. Mm. Och liksom det var uppåt. Och så förlorade vi massa matcher och hade en jättetung höst. Vi rasade liksom ner.
Var det samma år som Marcus Asfald kom in också?
Nu sätter du mig på pottkanten. Ja, jag är dålig att komma ihåg sådär. Men jag vet i alla fall att 2015 gjorde vi en okej vår. Och vi liksom vi skulle ta lite sats. Mm. Och liksom hänga på där. Och vi hade en jävla otur i några matcher där. Vet jag. Så vi torskade och fick något kryss. Och sen började det liksom komma in i en ond spiral. Så vi liksom ramlade ner. Mm. Och så skulle vi göra ett omtag 2016. Och liksom, nu ska vi vara bra från början. Så fick vi en otroligt tung vår där. Och jag kände väl liksom att kraften började ta slut. Så jag sa väl själv att jag vill kliva åt sidan. Och konstigt nog så var det väl de i styrelsen jag pratade med där ville att jag skulle fortsätta ändå. Men jag kände att det liksom var slut. Jag hade ju vänt och vridit på allt och liksom inte fått till det som jag önskade. Så jag ville att Stefan Jakobsson då skulle ta över som var på akademin. Så vi hade liksom gjort klart allt och de kunde inte övertala mig, utan jag ville bara liksom, dels för min egen del men också för föreningens skull, att vi liksom skulle rädda upp det där, för vi var på väg att åka ur Superettan då. Så från 2016, sommaren där, har jag bara varit sportchef så.
Var det ett skönt steg att liksom släppa det där, eller är det i efterhand att man kan längta tillbaka lite till tränarrollen? För jag vet att du varit med i damlaget här också.
Ja, jag körde några år. Nej, men det är klart att det är ju nerv kring matcher och liksom ta beslut som kan göra att man vinner eller förlorar matcher. Det är ju kul liksom, men jag har ju samtidigt det med vårt lag i Allsvenskan liksom. Även om jag inte tar ut lag eller byten eller sådär, så har man ju tävlingsnerven, att det är väldigt, väldigt viktigt så. Så jag saknar det inte så. Det är ju så jävla mycket runt omkring med klipp och visa och alla samtal och folk som är besvikna om man inte får spela. Och det är rätt gött att slippa det där, kan jag säga.
Hur nära A-laget är du nu? För du känns ju som en av de sportcheferna som är närmst nästan liksom. Men när det gäller så här det dagliga, videogenomgång och käka frukost ihop som vi pratade om innan vi började spela in och sådär. Hur nära A-laget är du idag?
Nej, men jag är med jämt i stort sett. Och det är också skönt, för förut hade man inte tiden liksom. Det var mycket annat som man skulle göra. Men nu träffar vi sig ju på morgon och hela staben liksom lägger upp dagen. Och jag är ganska lugnt där. Jag är bara med lite grann och pratar. Och vill de ha några råd eller om det är något jag vill, så säger jag det. Men lag och tagningar och allt sånt, det sköter de ju helt och håller själva. Sen käkar vi frukost, sen går jag på träning. Sen är det mycket annat liksom som ska fixas med spelare, framförallt utländska spelare. Pappersarbete, det kan vara boenden, bilar, mikrougnar, soffor. Liksom. Det är mycket sånt där som man får ta, som tar tid också. Så jag är liksom ett bollplank både till spelare och till ledare. Och jag trivs jättebra med det. Det handlar ju om att få alla att må så bra som möjligt här. Jag tror att det är det viktigaste uppgift vi har i Lilla Degerfors.
Våra nästa frågor, två frågor egentligen, är kommer ifrån och bor. Men nu har du varit inne på att det är väldigt mycket Degerfors. Men har det alltid varit... Är du född här och har du bott här hela livet?
Ja, jag har ju varit runt på några ställen, så här korta sessioner. Så är det ju, men annars har jag ju bara sett och varit i Degerfors. Så det är ju många som frågar så där, vad är det som ni gör så bra här? Och så här, jag har ingen aning liksom hur andra lag eller klubbar eller orter funkar, utan det är ju Degerfors som är liksom det jag kan.
Nästa är ju född då. Det brukar jag kolla upp, för det är så tråkigt att du ska svara på.
Ah.
76, det känns ju ungt för den liksom erfarenheten du har inom fotbollen på alla håll liksom. Hur mycket tid och ork har man kvar? För du är som sagt ganska ung för din roll ändå.
Ja, eftersom jag slutade spela fotboll ganska tidigt, så fick jag ju mitt första tränaruppdrag när jag var 26. Så det är klart att man har lärt sig mycket och man har mycket kontakter. Och liksom, för varje år som går så lär man sig någonting. Och vi tar steg och klubben tar steg och liksom det flyter. Och jag kommer ju inte, jag har ju sagt det hela tiden att jag stannar här så länge Degerforsarna vill det. Sen är ju det här det är ju sportslig framgång som avgör. Skulle vi åka ur eller göra det dåligt, då är det ju tränarna och jag som får skiten liksom. Så det kan ju vända jättesnabbt det här. Men jag kommer stanna så länge och vi jobbar stenhårt för att det ska bli bra. Så jag trivs jättebra och jag har all kraft som finns för att liksom lägga den i Degerfors.
Om det skulle bli så en dag mot förmodan att du får lämna din roll, skulle du vilja söka dig mot något annat, antingen land eller klubb då, eller känns det som att men det är Degerfors eller ingenting liksom?
Svår fråga. Jag är liksom inte, jag har aldrig fått ett anbud från någon annan. Jag tror att när jag var juniortränare att Gullspång ringde och frågade om jag ville vara tränare i division 4. Det är väl det jag har fått liksom.
Så oväntat jag... om du skulle ta det steget nu. Sportchef i Gullspång.
Ja, men det är nog kanske inte aktuellt just nu. Men, nej, men jag är ödmjuk. Jag tycker att jag har ett jättebra jobb. Men det är klart att får man inte vara kvar, och den dagen kan ju komma. Så jag är inte dummare än så att man vill få till förändring eller något sånt. Så det är klart att jag kan inget annat än jobba med fotboll. Så jag måste ju vara lyhörd och lyssna vad som finns i så fall. Men att byta nu, då ska det ju vara något extremt liksom bra eller så. Men jag tänker inte så, utan all kraft går ju åt att det i för sig ska spela allsvensk fotboll. Jag tycker ju att det är så jävla kul liksom, när vi har de här hemmamatcher. Mycket folk, det är engagemang. Det, nu mot Djurgården hade vi det här öltältet här borta i skogen där vi tar emot och blandar supportrar, och det liksom lyser upp hela samhället när vi har matcher, och det är ju det som driver oss, tror jag, de flesta, att det är så jävla kul att vara i Allsvenskan, så vi kommer slita så det bara ryker om det för att det ska upplevas år efter år.
Vi lämnar fotbollen, några frågor nu. Laga mat eller hämta mat?
Ja, jag, tyvärr hämtar jag jävligt mycket mat, men jag är inte helt oduglig att laga mat heller. Det är mer att man är slö, tror jag, så det är väl både och. Men man lägger en hel del pengar, och sen är man ju så jävla slö nu så man tar ju utkörning också egentligen. Man orkar inte ens kliva ur och hämta maten, utan det är lite onödiga utgifter där som åker iväg. Men jag har blandat, får jag säga.
Ja, jag vill bara bekräfta att du ändå kan laga mat. För det som inte vi har berättat här för lyssnarna är att du lagar ju omelett till alla spelarna. Och det var någon omelett kvar här när vi kom, så jag snodde den, och den var bra.
Ja, var bra.
Mm.
Var bra.
Vad är din paradrätt? Alltså om du verkligen ska imponera på någon.
Nej, men det är inte någon sån här... Jag gillar ju allt med köttfärs liksom. Köttbullar och pannbiffar och sånt där. Det är ju inte något man slänger upp för att imponera på liksom så. Skulle det vara att man vill imponera liksom på någon, då tror jag det är bättre att gå ut och käka. Men vanlig sån här enkel husmanskost och allt med köttfärs gillar
jag. Vad kör du för bil?
Volvo... Något 60, vad heter det?
V60.
Ja, kanske. Ja, det kan det vara. Är det något jag är dålig på så är det bilar i alla fall, kan jag säga. Men det är en Volvo, bra Volvo E-Hawk från Helmia.
Det är så roligt med de här intervjuerna, för det gäller ju både större och mindre klubbar och både spelare och folk runt om. Mm. Men att folk kör ofta en ganska bra bil, men ingen bryr sig överhuvudtaget om vad det är.
Nej, jag har ju bil liksom från vår partner här. Mm. Och jag är jättenöjd med den. Den går bra och det är en Volvo, vet jag. Så jag får ta reda på det. XC60 kan det heta det kanske.
Mycket möjligt, det är definitivt det.
Vi säger att, att det är det.
Jag tänker i takt med att det blivit mer liksom, men vad ska jag säga, stjärnspelare än det var för. Ligger de på mer om att klubben ska lösa nice bilar och sådär nu?
Ja, här har vi ju ett problem. Så. Vi har ju ganska enkla faciliteter, även om det har blivit mycket, mycket bättre. Och när laget blir bättre och vi får tag i bättre spelare som har varit runt i bättre klubbar och i andra länder och stora klubbar, så kan ju det här kollidera lite grann. Vi har ju ingen kock som många andra klubbar har, där du liksom kan välja lite käk. Vi får ju ner mat caterad här. Frukosten är jättebra, Stisse och Hampus sköter den jättebra, men det är ju inte liksom Scandic eller något sånt, utan det är ju lite basic, men alla är nöjda med det, så de gör ett bra jobb. Mm. Vi är ju väldigt trångbodda, vi har ju inte liksom gjort fräscht på länge, nu håller vi på att börja och få upp lite fototapeter, lite nya liksom investeringar när det ändå går rätt så bra, för det är det minsta man prioriterar sig om, förhoppningsvis inte, men att man skulle åka ur liksom. Så vi håller på att bygga upp allt det där, och bilar är ju också ett jobb med många, man tjänar ju lite bättre i Allsvenskan, så nu det är fler som liksom har råd att ta bil. I Superettan var det ju inte lika vanligt, så det är klart att vi som förening måste ju hänga med där, och det är klart att de här som värvas från Division 1 och kanske Superettan, de tycker att det här är otroligt bra, men så har vi några som kommer, Nico kom från Kina, och så har du Bessi som har spelat Champions League-spel här. Det går inte riktigt att jämföra någon kamp med Stora Valla så som han har spelat på, så det är klart att det kan kollidera, och en del undrar vart de har hamnat.
Jag hade faktiskt en fråga om det, att vad är den roligaste reaktionen du fått från någon utländsk spelare när den har kommit till Degerfors?
Nej, men det är ingen som gnäller liksom, eller har tyckt att det är konstigt, men vi försöker ju att göra det så bra det bara går med våra resurser. Jag tror att spelarna känner det liksom, att det är familjärt och att vi bryr oss om dem och sådär, så det är ingen liksom som har tyckt att vad fan är hamna liksom, eller så, som har sagt det till oss i alla fall. Så jag tror att med vår liksom kamratskap och hjälpa in spelare, så tror jag att vi får lite överseende med det där. Men det är klart att jag förstår att när det kommer en matlåda istället för att det står Alfie Whiteman kom från Tottenham, men jag tror ju att de borde säkert ha 3-4 kockar som bara står och liksom lagar maten till dem. Och här kommer en matlåda liksom. Men han var ju jätteödmjuk med och tyckte att det här liksom var jättebra. Men tar vi Elias Bossa igen från Lund, han tycker ju att han, jävlar vilken förening med allt ihop liksom, det är jättebra tycker han. Mm. Men så kommer det spelare som har liksom varit på en väldigt, väldigt hög nivå som kan tycka att vad är det här? Lite grann så.
Men det är ingen Alfie Whiteman typ som har landat och varit så här, vart är stans bästa shoppinggata?
Nej, nej. Jag visar ju Alfie Bongsen där ganska tidigt. Ja, Bosna är ju inte öppet på luncher, så det är Bongsen som gäller. Och jag sa ju att det var en väldigt
world famous restaurant.
Ja, men han liksom, Alfie var ju grym på alla sätt. Och han anpassar sig jättebra till det här. Och det är ju glädjande när han vill komma tillbaks liksom. När du är i Tottenham och liksom då har vi ju något. Det är ett kvitto på att Degerfors har något. Så det var ju jättekul när han kom tillbaka med en väldigt, väldigt ödmjuk kille och anpassade sig extremt bra. Men det skulle ju kunna... Jag kan ju tänka mig att börjar du plocka 10 spelare från Premier League så kan det ju bli strul med i alla fall 6-7 av dem i Degerfors. Mm. Men i det här fallet var det klockrent.
Känner du över eller under den allsvenska snittlönen som ligger runt 100 000?
Ja, det känner jag under kan jag säga. Ja.
Det känns också som man har börjat inse i den här serien att den allsvenska snittlönen dras upp väldigt mycket av vissa lag. Mm. Att, ja, det är ganska lätt att höra på svaren att den snittlönen beror nog mycket på 5-6 av lagen.
Ja, jo, men så är det. Nej, men det är väl klart att vi känner ju bättre också nu när vi har klivit upp. Men jag har ju gått den långa vägen här. I början tror jag hade 3000 i månaden när jag var tränare 2002 där. Mm. Och jag hade inte mycket pengar när jag var både huvudtränare och sportchef också. Men det är klart att vi har ju fått upp lönen också, vi som jobbar här nu. Och jag är nöjd med den lön jag har. Men framförallt är det ju ett extremt roligt jobb. Det är ju det som driver en mest.
Kan man vara lite avundsjuk där på, för man pratar ganska mycket om en annan av de citat, små slutcitatklubbarna i Värnamo som har privatperson som pumpar in väldigt mycket pengar. Och det har ju ryktats mycket om löner på deras bäst betalda spelare och sådär. Kan man vara lite så, fan kan inte vi få någon miljardär som kommer här snart?
Nej, men det har jag ju tänkt också. Men samtidigt kan ju det där bli problem också. Det är ju få personer som bara vill stoppa in pengar utan att ha något inflytande. Mm. Skulle någon vilja skänka 100 miljoner till oss och bara sitta tyst och vara nöjd på läktaren skulle jag inte säga nej till det. Men när det börjar att lägga in pengar och till slut så kommer de in kanske i en styrelse och så ska man med och peta i sporten och så ska man tycka och tänka om spelare in och försäljningar och liksom, oftast blir det där fel. Mm. Sen kan det ju bli, när du får mycket pengar så blir du beroende av de pengarna också. Och den dagen inte den person tycker att det är så roligt så är det risk att det faller. Så jag tror att det är mer en risk än en möjlighet för oss att ge oss in i den marknaden.
Så om någon från Qatar eller så lyssnar så back off.
Jag skickar pengar och åker tillbaka typ. Det är väl det som är det bästa för det.
Vilket lag är allsvenskan är skönast att slå? Nu kan du inte svara Örebro då. För de är ju...
Nej, men det är ju kul att vinna hemma här. Mot alla lag. Det är kul att vinna borta med. Men man ser ju liksom glädjen i folk. Och när man åker till Bosna efteråt är fullt. Och alla är hur glada som helst. Så det är väl klart att de här 3 åren vi har slagit Djurgården. Kommer man ju komma ihåg många, många år. Sen är det inte att jag inte gillar Djurgården eller något sätt. Men på något sätt har det blivit att vi har haft ganska lätt för dem. Eller lätt. Men att det har studsat med oss i de här matcherna. Och när vi vunnit mot dem 3 år i rad. Och glädjen hos oss. Degerforsen när man slår de här stora lagen, det är lite extra liksom. Det blir extra effekt på allt. Alla tycker att vi är så otroligt bra när vi lyckas slå Djurgården, men slår vi Mjällby eller Varberg, det liksom förväntar sig folk att det där ska ni slå. Mm. Men det är lika tufft att möta dem, om man säger det. Men just när vi gör bra match mot Hammarby, AIK, Djurgården, så blir det extremt stoltigt och glädje hos alla Degerforsare. Så det är kul, extra kul att slå dem, om man lyckas med det.
Vilken sportchef i Sverige är svårast att förhandla med?
Nej, men jag har bra relation. Jag känner inte alla jätteväl. Men nu har jag varit med så länge så man har lärt känt många. Och det går rätt smidigt med allt. Vill man inte sälja så säger man det. Och vill man sälja då får man ha en dialog kring det där. Men det är klart att man blir lite avundsjuk på andra klubbar som kan kräma ur mycket, mycket mer pengar än vad vi kan. Jag skulle vilja sälja lite dyrare. Än vad vi gör. Men vi har höjt liksom den nivån också i lilla Degerfors. Så vi har fått rätt skapligt betalt de sista försäljningarna. Men vi vill ju liksom ta steg där också. Och det finns ju klubbar som säljer för 30-35 miljoner. Och jag tycker inte att de spelarna är så mycket bättre än de vi har. Samtidigt så omsätter ju de så mycket mer pengar. Och det är det man måste komma ihåg också. Man får ju titta någonstans. Får vi 5 miljoner så kanske det är bättre betalt än om någon får 15 i en klubb som omsätter 200-300 miljoner. Så man får ju jämföra lite grann med hur stora vi är.
Jag vet att du har bra relation med Bosse. Har du nämnt någon annan, alltså i Djurgården då. Mm. Lägger man på lite extra när han ringer då? För det är ändå en polare som du kan liksom... kan jävlas lite extra med honom när han vill ha Viktor Edvardsen.
Nej, men Bosse säger bara vad som gäller. Och sen lägger han på så sitter man och pratar så är inte han kvar i telefonluren och sådär. Så det är alltid speciellt med honom. Men det är klart att vi har en bra relation med honom. Och i det fallet när Edvardsen skulle bli såld så ville ju vi det också. Mm. Då gäller det ju bara att få upp prislappen så mycket som möjligt. Vi hade ju i stort sett lovat Edvardsen att han ska gå där. Dels är det ju extremt bra av oss att ta en gratis från Division 1, vinna Superettan, vara kvar i Allsvenskan och så sälja honom för en av de största summorna som jag varit med om i alla fall härifrån. Så det var ju inte en svår förhandling. Det är ju mer att man ska försöka vara lite svår för att få upp prislappen. Men det gick smidigt och Bosse jättebra på alla sätt.
Viktor var ju även en aktuell för, eller han ville väl iväg också innan säsongen där. AIK om jag inte minns fel.
Ja, han var ju väldigt het där när det dök upp. Mm. Men det var liksom inte förankrat på alla sätt, tror jag. Och Edvardsen är ju så... Det tog ju typ 2 timmar innan han tyckte att allt skulle vara klart där. Mm. Han var ju väldigt... Och sen tror jag väl AIK ångrar sig lite grann också där med Viktors bakgrund och det där. Så det rann ju ut i sanden självmant lite grann. Mm. Men det är klart att jag förstår ju att alla spelare vill ta steg när man kan tjäna mer och kanske vara i en större klubb. Det har jag full förståelse för. Men vi måste ju lära oss att sälja spelare i rätt timing liksom. Vi kan inte bara ta oss, och sen ibland är det lättare att sälja när vi vet att vi har en ersättare som vi tycker är lika bra eller så. Ibland kan det vara att när vi har ingenting här, vi sitter riktigt i skiten, då måste man ju tänka på det i och för sig, för det sportsliga i första hand.
Mm. Ni har ju faktiskt gjort det ett par gånger, både med Viktor och andra, men är ni på en plats där ni kanske har råd att behålla? Alltså om det skulle vara en tuff bottenstrid i sommar, säger vi, och det kommer ett bud på Dian som har gjort en bra vår till slut sådär. Har ni råd att behålla nu då för att det allsvenska kontraktet är viktigare än de kanske 5 miljonerna ni får från Hammarby som vill ha honom? Mm.
Ja, det tror jag. Det är ju, här är ju blir en styrelsefråga i slutändan, men de brukar ju lyssna på oss ganska mycket, och vi har ju byggt upp ett eget kapital just nu med våra mått mätt bra, men det går inte att jämföra med de andra stora klubbarna. Men vi är på rätt väg, men skulle vi liksom bedöma att vi har 25 poäng efter omgång 17-18, mm. Då kanske man känner att det här borde gå. Då kan man sälja en spelare för att plocka in pengar. Men har vi lite poäng och en spelare och vi känner liksom att vi hittar ingen ersättare, då kommer vi säga nej. Då får vi sälja efter året i så fall. Det absolut viktigaste är att vi hänger kvar i Allsvenskan. Sen får vi göra en bedömning utefter hur det ser ut. Nu har vi ju 3-4 bra spelare som har utgående avtal. Det är likadant där. Skulle det komma något bud i sommar? Ja, hur ser det ut för oss? Kan vi ersätta den spelaren? Hur mycket pengar får vi in? Hur ser det ut i tabellen? Och så här. Det är det vi får värdera. Men jag kommer inte sälja någon om jag tror att det äventyrar det allsvenska kontraktet. Om inte styrelsen bestämmer det över mitt huvud. Liksom.
Vilka har vi som sitter på utgående kontrakten?
Joe.
Gravius.
Gravius, Granat
ja.
Justin, tror jag. Justin, så är det väl någon fler kanske. Men det är ju de där, och det är bra spelare. Så samtidigt så kommer vi inte få jättemycket pengar när det är ett halvår kvar. Och då kan man ju tycka liksom att skitsamma, det är bättre att de är kvar och att vi får sportslig framgång än att sälja för dåligt betalt. Liksom. Men alla har ju ett pris.
Mm. Är det aktuellt med förlängning med någon av dem?
Ja, jag försöker ju, men jag tror att många av de här vill avvakta lite grann.
För det, jag tänker att man märkt att flera klubbar börjar göra nu är ju det här förlänga men ge dem en utköpsklausul i kontraktet. Är det något man tittar på?
Ja, man får ju vara öppen för alla förslag. Ibland sitter man ju förarsätet i en förhandling och ibland sitter man ju lite bakbunden. Och det är klart att för oss är det ju bättre att de förlänger och skriver in en låg utköpsklausul än att de går helt fritt. Mm. Och jag förstår att supportrar har liksom synpunkter på det här, men i det stora hela så måste vi ju se till att de bra spelarna är kvar så länge som möjligt. Och sen, när du gör ett bra år och liksom har ett utgående avtal, det kostar ju mer för oss också. Du är fri, du kan få ett väldigt bra bud från en annan klubb som inte behöver köpa det. Och det är ju svårt för oss att matcha, för någonstans måste man ju ha en lönestruktur också. Vi kan inte kasta på en eller två dubbelt så mycket som 3:an och 4:an har. Det tror jag också är viktigt i alla fall en liten förening som Degerfors.
En sån försäljning jag vill fråga om är ju förra året när Saidi, numera Boda, går till Hammarby. Mm. Då är ju Degerfors i ett läge där det ser riktigt, riktigt mörkt ut. Förra våren var ju egentligen katastrofal poängmässigt, och sen räddade ni upp det med en superhöst efter han gick, så det löste sig ju. Men hur såg du på den försäljningen när den skedde i det läget det var också?
Nej, men det är likadant där. Man har ju en dialog med spelare också när de kommer, att inte lova, men att man ser dem som att vi tar dem på ett lite längre avtal, du lyckas sportsligt och vi säljer. Och den dialogen hade jag med Abdo också, att han såg liksom att han ville ta nästa steg. Sen gjorde vi ju bedömningen att vi klarar oss utan honom. Han är bra, men vi har tuff konkurrenssituation på de platserna, och jag tror inte att vi blir så mycket sämre om han går. Mot den prislappen vi fick. Nu vart ju det lyckat, men det kunde ju ha gått åt helvete också. Så man vet ju aldrig, men det var den bedömningen vi gjorde då.
Jag tänker på både honom och flera som har gått till antingen större klubbar i Sverige eller Boda. Eller sådär. Hur mycket kontakt har man med dem idag i din roll som potentiell hemvändare om 6 år? Det kanske inte handlar om nu, men i framtiden, hur viktigt är det att ha kontakten kvar?
Men det är lite olika med vissa personer. Man kommer ju närmare vissa. En del är inte lika framåt och liksom pratar så mycket. Så man försöker hålla bra kontakt med alla. Men i både Saidis och Edvardsens fall så har vi ju bra kontakt. Vi smsar och hör av oss efter matcher och sådär. Så de två som vi sålde där har jag bra kontakt med. Men sen, det är ju som du säger, vi vill ju ha bra relation med spelen ifall de ska komma tillbaks. Så är det ju.
Jag vet att du hade någon supportertanke om hemvändare också, Dava.
Ja, och jag vet att du har fått den här frågan ganska nyligen också, men när det kommer till hemvändare, om man kollar på ja, men exempelvis IFK Göteborg som vi möter nu till torsdag, det har ju inte varit kanske det mest lyckade receptet. Och jag vet att du är lite delad i tankarna där kring just hemvändare. Och specifikt då Ola Toivonen som får ändå anses som varit den mest potentiella hemvändare vi haft de senaste åren. Vad har du för namn där ute som du kikar på? Och vad gör att du ryggar tillbaka med hemvändare?
Nej, men det beror ju lite på ålder och om man är skadehistorik och liksom hunger också är viktigt för oss. Mm. Men det är klart som fan att vi inte hade sagt nej om Ola hade velat komma. Men jag har märkt under liksom många år att han inte är sugen att flytta tillbaka till Degerfors. Så det har liksom inte varit nära någon gång. Så jag har inte gått i de tankarna lika mycket som supportrarna har drömt om det. Men vi hade ju naturligtvis velat haft Ola i några år här och spelat med oss. Så är det ju. Men det som skulle vara extremt kul för oss är ju om Sundgren ville komma tillbaka. Så är det ju. Och vi har jättebra kontakt, vi håller kontakt. Men
ska vi säga bara till lyssnarna att Davva nu gjorde en sån segernäve här. Det var speciellt.
Ja, men nej, men vi har ju en klubb till där som inte är jättelätt för oss att matcha om de skulle vilja hem honom. Och han spelar nog säkerligen hellre i AIK än Degerfors, tror jag. Men det var ju, jag vet ju att Sundgren tycker väldigt mycket om oss. Mm. Och han hade en fantastisk utveckling här liksom. Så det vore jävligt kul om han ville komma och spela ett eller två år.
Hur mycket kontakt har du med Daniel Sundgren idag?
Nej, men vi ringer ju inte så, men vi skriver till varandra efter matcher och lite sådär. Och jag försöker väl att följa lite grann hur det går där nere. Det är inte så att jag sitter och kollar på den ligan ofta, men man tittar när hur det går resultat. Och han känner ju mycket spelare uppe i Stockholmsområdet liksom där. Och han ser han att något är på gång så skriver han och han tycker och tänker om den spelaren lite grann. Och det är liksom ett litet bollplank så. Och sen är det ju kul när jag vet att han bryr sig om oss så pass mycket som man gör också och verkligen gratulerar efter matcher och sådär. Mm. Så, det är ju också en, jag fick någon fråga liksom vem som är bästa värvningen och det är ju också en, det glömmer man lite grann, det är så pass länge sedan, men han kom ju liksom från Väsby eller något då, det här samarbetet de hade med AIK. Han var ju inte riktigt uppe där, kom hit och fick en extrem bra utveckling och en grym jävla vinnarskalle hade han ju, så det är också en väldigt, väldigt bra rekrytering av oss liksom.
Och han kommer också som mittfältare om jag inte minns fel.
Ja, han spelar lite var som helst då, men vi hade ju en jävla högerkant med han, Astvald och Järnberg där. Ja,
det var fint.
Nej, får man drömma lite grann så kommer han hem och kör två år.
Jag gissar att de Degerfors-supportrarna som lyssnar också får ännu mer liksom ved i den drömmen av att höra att det ändå något du också drömmer om.
Ja, så är det. Sen hur realistiskt är det får väl andra folk bedöma. Men jag tror det handlar mycket om AIK där, vad de vill och tänker. Och sen får vi väl se vad det dyker upp. Nu går ju han väldigt bra där så är det möjligt att han kör vidare ut i stora värden några år till.
Ja, jag tänker att det handlar ganska mycket om vad AIK har på sin högkant när han väl väljer. För om han kommer hem till AIK så tänker jag att då ska det vara en startspelare. Men har de då eventuellt ett landslagsnamn som de hade tidigare med Lustig exempelvis. Då
blir vi kanske säljer Elias på sig igen dit, precis i samma veva där så tar vi Sundgren.
Ja.
Det är jobbigt för Elias om han lyssnar då. Men det får han ta. Två sista
faktafrågor.
Vad är det märkligaste som hänt under en match?
Det var ju när vi mötte ÖSK här när Linjeman var skjuten, sa han. Och sen gick vi in 20 minuter och så gick vi ut igen. Det skulle inte jag ha gjort om jag hade blivit skjuten. Skulle jag inte vilja gå ut igen och spela vidare. Men det där var ju en väldigt konstig situation.
Han hävdade ju att han blivit skjuten med ett luftgevär. Det visade sig senare att det var ett bisting från bilden. Ja, någon expert man hade kollat på det där. Men jag vill också minnas att det var en match med en hund också, va?
Ja, just det. Jag sprang in och bet Linjeman i vaden här. Det är också speciellt. Ja, det hände mycket det för sig. Ja. Nu i helgen var det ju älgar utanför Kanadaskogen där, så de stockholmarna tyckte att det var helt otroligt.
Det var jättekul, för jag kom till den här samlingen där borta och träffade då vår SLO, Kalle Stark, som är en god vän till mig. Och han sa det, han kom fram och sa att märklig händelse just nu. Jag fick visa några stockholmare att det fanns älgar här borta. Vilken visning av älg. Ja, han tyckte det var kul.
Ja, så det hände mycket här nere.
Men nu på försäsongen var väl Sean Sabetkarvo och kompis helt till sig över att det var massa älgar överallt, va?
Det har ju också en speciell händelse. När Sean var klar för oss och sänkte oss i Svenska Cupen där ute på övertid.
Ja, jag hade faktiskt tänkt fråga om det sen. Ja, för att man har väl varit med om mycket konstigt som sportchef genom åren. Men det här var ju alltså då att Sean som då var kapten i Västerås blev klar för Degerfors. Snacket var att han var helt klar. Sen kan det säkert att det återstår några detaljer och sådär. Men att han går alltså ut i match när han är klar och sänker Degerfors. Mm. Firar också som en dåre när han gör målet. Och sen går över till er efter att ha sänkt er.
Han kom väl på, han var ju här på matchgenomgången på måndag. Han var helt klar. Men det visar ju lite vilken människa han är också. Liksom, har varit kapten och de hade väl ont om spelare i backlinjen. Liksom. Det var väl inte optimalt för någon att han skulle spela. Men de kände väl att de ville ha honom. Och han kände väl liksom en tacksamhet mot Västerås också. Och sa, jag spelar. Och sen sänkte han oss. Det var väl inte optimalt. Och han på Bosna Nedjan där, han är inte helt nöjd med honom. Men han kommer in där. Han får höra det där än idag att han sänkte oss. Så det gick inte hem hos alla. Det är ju för supporter. Men jag tycker ändå att det visar någonting som människa. Att man kan gå in och liksom göra en bra match. Och för mig är det lite respekt. Men det är klart att det kostar oss en semifinalplats i cupen.
Ja, det är ju vår väg ut till Europa.
Ja, det är det. Mm. Det är
det. Den gången ni var på senaste tiden som närmst Europa, var det Sean Sabetkar som förstörde.
Ja, han förstörde den.
Sista frågan, om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv, vilken skulle det vara? Och du får absolut inte svara någon klubbhymn eller kopplat till det först.
Pollenallergi.
Ja, där på matcherna. Nej, men jag är ju sådär så att det går i perioder för mig med låtar. Jag har ingen sån där, alltså fundera, det är kanske någon som säger nu, jo, där har du den där och den där, men jag kör ju allt möjligt. Jag gillar ju dansband konstigt nog, tycker många, men jag har ingen sån där låt som jag alltid lyssnar på, utan jag kör liksom, jag spelar ju sönder låtar oftast. Hör jag någon bra låt så kan jag köra den 10 gånger i rad typ. Ungarna frågar, fan du spelar sönder låtarna, och sen går det 2-3 veckor så jag tröttnar på den där och så kommer den någon ny.
Men om jag tvingar dig dra fram en dansbandslåt då, då får du säga den första du kommer tänka på här nu.
Jag gillar ju Lasse Stefan. Säg Felicitas där då. Den är bra. Se dig när blommor slår ut och känslan blir starkare nu än förut. Se dig i tankar och ord som jag aldrig vetat om.
Som ni vet gör vi Tuttosvenskan tillsammans med ATG och det är ju jävligt skoj. De har mycket roliga spel där inne, bland annat Big Nine som jag gillar, där vi ju varje helg ska tävla mot Toto Live-gänget i Vilbacher och Bylund. Det är ju ett spel där man ska sätta både 1X2 och över under 2,5 mål i 9 heta matcher ute i Europa. Väldigt roligt.
Och så om det inte vore nog så sätter vi dessutom ihop Toto-trippen varje fredag inför helgen som kommer. Där vi går igenom både svenska matcher men även vad som finns internationellt. Redaktionen, vi sätter oss ner och knåpar ihop de 3 bästa spelen, vad vi tror. Får man jättegärna gå in och rygga, men det förutsätter dels att man är 18 bast.
Ja, man måste vara 18. Regler och villkor gäller. Framförallt så har man kollat sig själv i spegeln och tänker man där är en person som har minsta lilla problem med spel, då går man istället in på stödlinjen.se och tar tag i det tycker jag.
Tack så mycket till ATG.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante's shirt, va? Mm. Jag har väl 4 olika färger nu, tror jag.
4 färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kock Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag ska säga att vi har faktiskt, vi brukar ju ibland be folk runt om dig om någon liten story eller hälsning eller sådär. Nu är det här riskabelt eftersom det är just Sean Sapetkar och han har skickat den efter vi började spela in, så jag har ju själv inte hört det här, så det kan vara så att vi får klippa bort om det är för barnförbjudet eller sådär. Men vi ska se vad Sean har för fråga till dig.
Ja, då ska vi prata lite om Werner och vi kan väl, det får bli lite axplock och lite smått och gott om honom. Vi behöver inte gå in så mycket på honom för att de flesta av det här laget vet ju om vem han är. Och vad han betyder för klubben. Ja, alltså han är ju så här mångfixare. Han värvade i Fortune nu och då plötsligt blir han ansvarig för Migrationsverket och ska lösa hit hans fru. Han har ingen aning vad han håller på med egentligen. Men han löser ju saker till slut, så det är ju kul. Han kan ju inte nå engelska heller. Så att han kör någon hybrid svengelska där, men löser saker. Så att, det får han ju ha. Men han får väl berätta lite om sina internationella värvningar. Alltså han kör ju mycket på internationellt spår nu. Och har fått väl någon hybris kring det. Hur vet jag inte hur han löser det, för han kan ingen engelska. Men han lyckas ändå pricka rätt. Så det ska han ha.
Hur tar det då? Hur gör du? Och är det sant att du inte kan i princip någon engelska?
Jo, jag är ju bättre än många andra här. Men jag skulle inte stå och föreläsa 45 minuter på engelska. Den summan som jag ska ha då finns inte. Men vi vill ju helst ha deg. Vi var inne på det också. Vi vill helst ha egna produkter liksom. Men bedömer vi att marknaden i Sverige, att de spelare som vi vill ha inte vill hit, eller vi börjar liksom, vi startar här och så går det utåt och så blir det Norden och sen Europa typ. Och jag tar ju hellre en spelare som jag tror på utomlands än en svensk spelare som jag kanske inte tycker räcker till. Och i det här fallet så har det blivit lite mer utlandsvärvningar nu. Och de har ju slagit väl ut än så länge. Sen har det ju varit med Bessie och det här med Migrationsverket när du är icke-EU-spelare. Det är klart att det är mycket jobb och det är ju krångligt för han med innan man får boende i hotell och han kunde inte laga sin egen mat och vi fick lösa en lägenhet i Örebro och nu i lördags kom han tjej och sådär. Så det är klart att det är mycket nu. Idag ska vi hämta en bil och lite så. Det är klart att det är mycket att stå i och Sean bor i Örebro också. Så Sean hjälper till lite med ganska mycket grejer med boenden och såna grejer. Han är ju vice sportchef så här grejer. Mm. Så han skulle nog kunna bli en bra sportchef framöver efter sin karriär. Så det är mycket mer jobb med utländska spel, men det är värt att liksom lägga ner sig när man tycker att det slår väl ut.
Det har ju vi faktiskt pratat med Sean om i Tuttosvenskan, det här att utifrån kan man ändå ana lite halvsportchef där, att det är ett par spelare med Sean-koppling som dyker upp i Degerfors då och då. Hur mycket av din tid under transferfönster är liksom att Sean kommer in och säger, hej, jag har en polare här i Sollentuna, ska vi inte värva honom?
Nej, men det har varit mer, jag har ju sällan frågat Sean före liksom man har gjort klart, utan det har ofta blivit när man har gjort klart en spelare så får man reda på att han har varit i Sollentuna och känner Sean eller något sånt där. Så Sean har inte varit med, sen har jag frågat honom någon gång eller några gånger om någon spelare eller så. Så han har bra koll där uppe och han verkar känna mycket folk och prata mycket med spelare och sådär, så man ska inte underskatta det liksom. Men det är inte så att jag ringer Sean och frågar, ska vi värva den här? Och så säger han ja eller nej och så lyssnar jag på det, utan det var mer litet bollplank så. Och sen har han bra koll och bra kontakter och sen är han ju grym jävla människa, så han är ju liksom omtyckt av de flesta.
Men kanske att han målar upp sig själv som lite mer sportchef än han är då.
Ja, lite åt det hållet kanske.
Ja, vi skulle nästan behöva ta en andra kommentar på det här. Ja. Sean, se vad han säger.
Ja. Vi lyssnar vidare. Han slutar ju aldrig prata heller, Sean.
Nej, men det är bra.
Ja, sen så kan ni ju ta det här med... Förut så sa han ju aktivt utåt att han värvar ju bara dumma spelare till Degerfors. Ni kan väl kolla hur han resonerar nu. Jag har väl tyckt att han värvar på lite andra preferenser nu. Det har ju kommit in en del smarta. Inte många, men en del. Förut så sa han ju aktivt att jag kan inte värva hit smarta personer. Men jag kan ju tycka att vi är några stycken nu. Ja, jag inkluderar mig själv där. Det gör jag.
Hur ser du på det där? Du har sagt tidigare att du... Det här har jag ju också hört eller läst någonstans. Att man får värva lite dumma spelare hit. Vill du resonera kring... dels hur du utvecklats och hur du menar från början? Där?
Nej, men det var ju mest ett skämt från början. Vi hade ju några där. Det var ju på Samuelssons tid de här som liksom inte har läst massa högskolekurser om man säger så. Så fick vi hit en pro... spelare som vi liksom inte visste bakgrund på, så satt vi och käkade med honom och då sa han att han hade läst på Chalmers i typ 3 år och så skulle vi åka ner och träna och då sa jag till Lindskog direkt när vi åkte i bilen att det där kommer gå åt helvete, hur fan ska han prata med omklädningsrummet? Så det var ju där det började liksom, men vi är ju inte så att vi kollar hur de är. Däremot så träffar vi ju spelare och pratar med dem och vill känna att det känns rätt. Oftast är det ju så, om det känns 100% rätt så blir det oftast bra. Det har ju varit värvningar när man sitter sent i ett fönster eller liksom inte har känt att fan, vi hittar ingen där. Och så får man ta någon och så blir det så här, ja, då blir det oftast inte så bra som man önskar heller. Utan magkänslan och liksom kontakten med spel, om man känner att det här känns bra, så blir det ofta bra. Men det är inte så att skulle den här spelaren ha varit jättebra så hade vi ju inte sagt nej för att han har läst på universitet, utan vi hade ju plockat honom ändå. Men det är ju en speciell jargong i Degerfors och det är lite kul och vi gör en liten grej av det också.
Har du något exempel på värvning som har liksom landat helt fel in i sammanhanget?
Kommer inte på någon direkt sådär, men det är klart att någon har väl haft lite svårt att komma in i det socialt liksom här. Och där har vi ju, det är inte bara att ta med tjej och barn liksom från större städer och komma in i Karlskoga Degerfors som man säger. Det är ju litet och det tar ju tid liksom. Men jag kommer inte på någon så här direkt som har, det finns ju säkert någon som jag kanske missar nu, men som liksom har sagt att nej, men jag måste härifrån, jag klarar inte. Patrik Andersson var ju så på 90-talet, han från Norrköping. Han var ju här en natt och stack direkt, för han ville köpa mat 10:00 typ och det inte gick. Då var jag med och åt truppen. Så han sa ju bara, ja, jag ska härifrån. Så han kommer jag ihåg, men jag vet inte nu på senare år. Sen är det klart att några kanske känner att jag kör bara 1 år eller liksom så. Det har inte blivit som jag tänkt mig så. Men i det stora hela så tycker ju alla om föreningen, orten, supportrarna liksom. Där har vi en nyckelfaktor till att lyckas.
Har du någon ny spelare som man har känt från supporterhåll att så här, fan, det här känns inte som det funkade? Så kan vi ju fråga om det var så eller inte.
Ja, alltså spontant namn som kommer upp är ju spelare i från Hammarby. Spelade 2014 där. Gud, vad heter han nu igen? Anfallare.
Castro Tello.
Ja. Där kändes det som att det blev lite av en kulturkrock.
Ja, han hade ju knappt lämnat Stockholm så, tror jag. Ja. Men han trivdes ju bra här. Det var väl mer lite runt omkring honom som gjorde att han ville tillbaka till Stockholm. Lite familjesituation och så där uppe. Så det, jag vet inte hur exakt, men han hade man ju väldigt mycket kontakt med. Och då tränade vi oftast på eftermiddagar, så han var ju liksom mycket hos mig. Och det är klart att det kan vara svårt för en sån typ av spelare som nästan inte har lämnat Stockholms innerstad att komma hit. Men jag tror att han trivdes ganska bra, men att det vart, som du säger, lite krock. Det var inte Stockholm det här. Han hade liksom kanske inte förstått skillnaden där. Men han körde ju på bra ändå. Men just när vi bröt kontraktet så var det mer av lite hans familjesituation som gjorde att han ville hem till Stockholm igen.
Och om jag bara bygger vidare på det och återgår till årets trupp, så tycker i alla fall jag blir väldigt glad när jag hör att en spelare som Damian Pavlovic istället för att söka sig till städerna runt omkring Örebro, Karlskoga, Karlstad, vilket så här, jag kan någonstans förstå som supporter det, men man tycker ändå att det är lite tråkigt att man inte väljer bosätta sig här. Han i sin tur, han väljer sig att bosätta sig i Björneborg, vilket är en ännu mindre ort än Degerfors, vad kan det vara, 10 minuter, en kvart härifrån?
Ja, något sånt.
Ja. Och det känns verkligen som att för han, jag trivs här, det är vatten, jag kan utgå med min hund och vi får ett hus. Och han blev ju väldigt hyllad av överlag över bland Degerfors supportrar.
Ja, det var ju lite ovanligt. Det är aldrig någon under mina 20 år här som har frågat att bosätta sig i Björneborg. Men han hittade ju ett hus där först och skickade liksom. Och han filmade ju så att jag såg inte vad det var. Jag frågade vart var det och då fick jag ju fram adressen i Björneborg. Jag sa, jag tror inte du vill bo där liksom, för det är lite åt fel håll. Men nej, han ville se på det där huset och vi var där och kollade och sådär, så han ville gärna ha det. Och hans fru ville väl också åt natur. Och liksom, de har en hund och sådär. Så Jag tror han trivs jättebra där ute, och han ska ta dit oss i sommar, säger han, där på hans altan där, och det är väldigt nära vattnet och sådär. Så det är lite oväntat, men det är ändå, som du säger, kul att de väljer den vägen.
Den första som kommer hit och säger, fan, har ni något mindre ställe?
Ja, en Degerfors. Det hade aldrig hänt och kommer säkert inte hända. Ja.
Vi får låta Sean tjata vidare här.
Är han inte klar än?
Nej.
Ja, men det är väl lite smått och gott kring Patrik. Han har ju också... Han är ju street smart, det är han ju. När han värvar hit nya spelare så... Då brukar allting vara så jävla bra. Alltså de första veckorna när vi har nya spelare är ju magiska. Man får omelett som han i för övrigt står och gör själv varje morgon. Det ska han också ha för det. För den delen också. Men de är ju otroliga de här första veckorna. Man får allting... Allting bara finns tillgängligt, inget tjafs, det finns omelett. Men det är för att han vill lura in dem i någon falsk trygghet eller falsk sanninghet. Här har vi allt, men sen så får man lära sig den hårda vägen. Men det är Degerfors och det är ju charmen i sig också. Ja, det är lite smått och gott kring honom. Allt gott, tja!
Är det sant att det är lite av en fasad första veckan att fan vad bra allt det här?
Nej, men man vill, jag tror det är viktigt liksom, första intrycken och så. Det är klart att vi gör lite extra för att alla ska trivas, och det är ju mycket jobb. Men samtidigt så är det ju värt det när de liksom kommer in i det på ett bra sätt och man ser att de trivs. Det blir ju liksom ett kvitto på att vi har gjort något bra. Och det är klart att det är mycket som ska fixas, och det är ju jag som får den kontakten med många andra klubbar och sådana players manager. Det har ju inte vi som fixar och allt sånt. Och migrationsverk, boenden, möbler, vart vill de bo? Vi åker och tittar, och det är inte jätteenkelt att få in någon så här i Örebro eller sådär. Så det är klart att vi försöker ju att göra så att de ska komma in i det så snabbt som möjligt. Så han har säkert en poäng i. Sen är det ju inte så att jag har 14 dagar sedan slutar jag och bryr mig om spelarna, utan jag tror att det är inte bara jag, utan alla är ju väldigt måna om att man ska trivas här. Och jag hävdar ju fortfarande att såna här ikoner som Hagström och Stisse är jätteviktiga för oss. Mm. Som har varit här länge, de ser vad det betyder när vi vinner och såna grejer. Jag tror att man får lite extra procent av spelare när de ser att de bjuder till, och att vi bjuder till, och att jag bjuder till. Det är det som gör att vi kan kräma ur några poäng extra, jag tror det. Och när vi hade det tungt förra året, då var ju Lars på liksom, fixa omeletter nu, var där och visa, om alla visar att vi bryr oss lite till och att det här är så jävla viktigt och att vi tar hand om varandra, att vi trots allt har ganska roligt, för det är lite slänga käft och sådär, de kommer att beställa vad de vill ha och sådär, att man försöker lätta på det, så kan det vara någon procent extra. Mm. Där är vi bra liksom, att hjälpa varann och kräma ur och ha lite roligt fast det går tungt. Jag tror att det där är vi kanske inte bäst i Sverige, men topp i Sverige på att ta hand om varann och liksom, och det tror jag är en bidragande orsak till att vi fortfarande är allsvenska.
Jag tänker att vi tar vid där och kör några sista ämnen. Lämnar Sean.
No.
För nu, han hör väl av sig med fler saker i framtiden. Men jag tänker att vi kan ta vid där med förra säsongen som ju var riktigt, riktigt tuff, som vi varit inne på. Framförallt vårsäsongen där det är nästan inget gick rätt, kändes som ett tag där. Det var ju mycket snack kring tränarduon också. Huruvida de skulle få gå eller vara kvar och där. Ni valde att ha dem kvar, och det känns som att de har ett enormt förtroende här. Vill du berätta lite om det? Hur ser du på dem, och liksom, hur nära var det att det blev en förändring där förra sommaren?
Nej, men vi har just tittat på det här lite grann, och de två första matcherna förra året var ju rätt så bra från våran sida. Vi hade Djurgården borta, hade fyra ramträffar, och det är klart att vi kunde ha gjort det bättre, men har man lite flyt så ramlar ju någon in där, vi kanske kunde ha fått någon poäng. Sen spelar vi våran hemmamatch i Örebro mot Häcken. Och vi har 1-1 i 84, och Raja Mojan har öppet mål till att göra 2-1. Mm. Och sen anfallet efter så gör de 2-1. Så vi kunde ju ha fått bättre utdelning de två första. Sen börjar det ju liksom bli tunt. Värnamo borta är dålig, och sen fick vi ju den här matchen mot Elfsborg med 6-0 här, och det var slut efter 10 minuter typ. Då var vi ju usla. Men de två första matcherna var vi ganska bra, om man ser det prestationsmässigt, och vilka lag vi mötte. Men efter det är klart att det blir ju ett tryck, även om det inte är som en storklubb här, så blir det ju många som tycker att det måste hända något och så. Och vi är passiva och sånt. Men jag hävdar ju att ta ett beslut, att ha dem kvar är också ett beslut. Det behövs ju inte till en förändring att byta folk. Men det är klart att vi, dels pratar vi ju med varandra om det. Vi har öppen dialog och så, hur de kände. Och de hade ju fortfarande ett driv, och de tyckte ju naturligtvis att de kan göra saker och ting annorlunda också. Mm. Men sen pratade vi med, styrelsen var med, några ur dem i en sportgrupp. Vi pratade med spelarna. Spelarna hade fullt förtroende för dem. De tyckte själva att de har underpresterat. Men de tyckte att vi skulle ändra på vissa saker kring träning, kring resor. Liksom sådana små detaljer som vi gick in och gjorde. Så vi fick ihop gruppen där efter 6 matcher. Vi gjorde precis allt. Och jag hade aldrig en tanke att ta bort dem. under de premisser som var. Att det finns förtroende och liksom, jag såg deras driv. Det är skillnad om det var som när jag hoppade av 2016, att jag började känna mig tömd. Och liksom, det finns ingenting kvar. Då kanske vi hade agerat annorlunda. Men de är jätteduktiga tränare och det är alla allsvenska tränare. Men ibland blir det liksom fel. Och med vår familjära klubb som många kritiserar också, så tror jag att det är en vinning liksom i att ha nära relationer. Och det var aldrig nära, men det är klart att det diskuterades efter den tunga starten. Men efter det så fick vi bra effekt på det. Sen hade vi en djävulsk tur upp i Sundsvall som vann den matchen. Det kunde ju ha varit 7 raka torsk. Och det, jag vet inte vad som hade hänt om det hade gått 7, 8, 9, 10 matcher. Men vi hade tur där uppe och vände. Och efter det så blev vi lite bättre. Och sen efter sommaren så blev vi mycket bättre.
Tackar vi Boda i efterhand för både vändningen och försäljningspengarna.
Det var ju då han åt potatismos för det där och tyckte, och sen ville han ha det jämt sen. Pulver, sån här, bättre pulvermos. Så han gjorde ju 3 på den. Så jag vet inte om han fortsätter att äta det uppe i Hammarby. Och,
men hur ser du på, för jag tänker på just Solberg och Holmberg, så här, att det har ju ändå varit en åsikt att för att Degerfors ska kunna ta nästa kliv, att det kanske behöver komma in utifrån annat folk. För att de är ju också nära klubben och allt det här och har varit en del av det och sådär. Hur ser du på den tanken som ganska många ändå har slängt fram senaste året, att för att Degerfors ska kunna ta ett kliv upp i tabellen så kanske det behövs folk från annat håll? Liksom?
Jag tror ju tvärtom. Att det är ju tack vare det som vi är där vi är. Och vad är nästa steg för Degerfors IF? Det är inte realistiskt att liksom tro något mer nu. De har tagit upp oss i Allsvenskan deras första år. De har klarat oss kvar i Allsvenskan 2 år. Vilka andra tränare hade klarat det med de resurser de har? Jag skulle vilja vända på det och säga att de har gjort en bragd här. Sen är det alltid folk som ropar på förändring eller att ni känner varandra för väl, ni är som en familj eller så. Men jag tror att det är tack vare det som vi är där vi är. Och jag tror inte att man ska sträva efter att bli så mycket bättre, utan ibland ska man vara ganska nöjd med vad man har också. Jag ser klubbar som gör förändringar för att de tror att det ska bli så mycket bättre och så går det åt fel håll istället. Så jag har jätterespekt för de 2 och jag tycker att föreningen har ju tagit rätt beslut och jag ser gärna att de är tränare i flera år till här också.
Och de är också väldigt unga, ska man komma ihåg också, i sin erfarenhet av utvecklingspotential.
Mm. Absolut. Mm.
Men jag tänker på vad nästa steg är. Då tänker jag ändå att, som vi har pratat om, med växande ekonomi och växande sammanhang, borde inte Degerfors kunna bli, inom en ganska snar framtid, en klubb som ganska tryggt kommer 10 istället för att behöva dansa runt den där linan neråt?
Ja, men det är ju det vi har som mål också. Men för att vi ska ta någon tränare utifrån så tror inte jag att det har blivit bättre. De gånger vi har gjort det har det ju snarare blivit väldigt dåligt, och så sticker de bara härifrån och så står man liksom, och då börjar de ringa in dem här igen. Det finns ju klubbar som har varit så att man, ja, nu räcker det inte till med de här hemvävda lösningarna, utan nu ska vi ta något annat, och så går det åt helvete, och så 3 år senare får man ringa in de här igen i Superettan eller Division 1. Så jag tror att vi jobbar rätt och vi har 2 jättebra tränare, men det är ju liksom inte, det är ju, ligger ju inte på dem att ta nästa steg. Det är ju mer på mig och på styrelsen och föreningen att öka omsättningen, ge dem lite bättre förutsättningar. Då tror jag definitivt att vi kan ta nästa steg. Och för att vi ska liksom vara topp 8 eller bli 9-10 och vara stabila, så krävs det inte nya tränare för oss, utan ge dem bättre möjligheter och resurser så kommer de att lösa det på bra sätt. Men de har ett utgående avtal, det är möjligt att de försvinner härifrån, men jag, i min värld så ser jag gärna att de är kvar några år till.
Jag tänker på det här just dansandet kring linan, att det är ju faktiskt så att när ni går upp från Superettan så det är ju en riktigt svettig höst där det håller på att försvinna uppflyttningen. Och nu har vi 2 säsonger i rad där det varit extremt nära att faktiskt åka ur igen. Hur mycket skulle ditt liv förlängas av att få lite lugn och ro någon gång? För det här känns ju otroligt, att det ska vara så stressigt varje höst liksom.
Nej, men det är väl klart, jag tror alla behöver det för att liksom landa. Och när det blir så här sista minuterna också, hela organisationen går ju och väntar på vad som ska ske. Så vi kan ju inte planera på lång sikt heller förrän sista omgången är spelad. Skulle vi, som vi då hoppas, vara klara i omgång 24, 25, 26, så tjänar man ju 1,5-2 månader på att planera nästkommande år. Och det skulle vi må väldigt bra av liksom, och vara ute lite mer i god tid och så. Men vi räknar inte med så mycket annat än att det kommer hänga in i slutomgångarna nu också.
Jag vill minnas att du har, när vi låg i Superettan inför slutomgångarna, pratat om just det här med att hur det har varit jobbigt att ligga i nedre hälften av Superettan, men nu när det var på målsnöret i Allsvenskan, att det var nästan jobbigare, upplevde du det? Känner du så nu också efter 2 säsonger i Allsvenskan?
Jo, men jag känner det är jobbigt kring matcher, för jag vet vad det betyder för folk. Ja. Det är det som är jobbigast. Och då när vi skulle gå upp där, då alla sa ju att det var klart typ efter omgång 5. Vi var så pass bra och gjorde mål och allt det kom, det kommer gå upp. Det är ungefär som alla säger om Öster nu. Efter 4-5 omgångar, de kommer gå upp. Så jävla enkelt är det ju inte.
Visst var det att ni fick en satans träff på typ alla nyförvärv och sådär också? Att det var... det var så här, de här sex spelarna är hur bra som helst nu liksom.
Jo, men det, så är det, och det är ju kanske det man måste som en lite mindre förening, att allt ska ske samma gång, för får du en eller två eller tre, då försvinner det en eller två och så ska du börja om igen. Så nu fick vi ju träff och det är väl kanske därför vi är där vi är, så är det ju.
Ja, jag har ju en sån grej som vi brukar prata om i supporterhåll som du säkert hört väldigt ofta, och det är ju just det här när vi säljer då Erik Björndal till Örebro för en viss summa pengar, över miljoner tror jag. Vi får på köpet också Johan Bertilsson och vi plockar in Viktor Edvardsen i samband med det här. Det gick ju inte jättebra för Erik Björndal i Örebro, men det gick desto bättre för både Edvardsen och Bertilsson. För mig är det någonstans där det liksom vågen väger över till våran fördel, om du förstår vad jag menar. Sett till vår relation till Örebro, att så här, även där, sportsligt så tog vi ett rejält kliv redan vid det tillfället då.
Ja, det är ju som du säger, det kan ju vara det lilla, eller det avgörande beslutet som gör att vi är där vi är idag. Och det är så små marginaler, det är i fotbollen. Och vi är otroligt ödmjuka, men på något sätt, det är absolut inte lätt, men det, på något sätt är det lättare att klara sig kvar än att liksom ta steget till Superettan. Vi ser ju nu hur tufft det är att vara i Superettan, och många lag kan ju rasa rakt igenom när man åker ur också. Så vi gör mycket saker rätt just nu, men det kan vara väldigt små beslut eller små grejer som gör att det kan spricka. Det är därför jag menar på att vi är lite som rädda om vad vi gör nu, än att sträva efter att vi ska förändra ännu mer för att vara topp 6 eller något. För jag tror inte att det är realistiskt. Jag tror att det är bättre att vara liksom rädda om den verksamhet vi har nu. Vi gör saker och ting bra, än att hitta nycklar för att bli ännu bättre.
Vi har pratat lite om de här sliding doors-ögonblicken. Att om något hade gått annorlunda en gång så hade man varit på en helt annan plats idag. Liksom. Och för mig, jag vill se om du håller med om det, att hade ni inte gått upp den hösten, det var 2020 va?
2020.
Hade ni inte gått upp den hösten, så hade ni inte gått upp efter heller. Utan att det var just den här träffen där spelare kanske hade försvunnit och det hade blivit tufft. Håller du med mig om att den, när ni går upp där, att det hade sett väldigt annorlunda ut idag om ni inte gjorde det?
Ja, det håller jag med om till 100%. Och det var ju därför man var så otroligt nervös och liksom känslofylld när det där sker. För jag kände ju lite likadant. Klarar vi inte det här nu så kommer det ta 20 år till. Så jag håller definitivt med om att lösa det där. Det var nyckeln till att vi är där vi är idag. Vi hade inte kunnat gjort som många andra lag, vi ska upp nästa år eller nästa. Jag tror att vi hade blivit uppköpta och inte fått sån träff på nyförvärv, och i sämsta fall kan man åka ur när det är sådär. Det är livsfarligt att vara topplag och vara bra och inte ta steget, för du blir oftast söndervärvad då, och då kan det snarare bli åt andra hållet. Så jag håller med dig till 100%.
Men för det leder mig till den lite jobbiga frågan då. Om ni skulle åka ur, tror du att ni skulle kunna studsa upp igen fort, eller skulle man, är det så pass skört fortfarande att det skulle ta tid och folk skulle försvinna och man skulle behöva vänta 20 år till? Liksom. Var tror du ni ligger idag? För det där, det förändras väl för varje säsong som går. Men här och nu, om ni åkte ur i år, tror du att ni har det i er att kunna stå upp igen?
Jo, bättre nu än då, tror jag. Vi har ju lite bättre ekonomi nu, men det är det här som jag tycker är viktigt också, att klara sig sportsligt och så bygga på kontot så mycket som möjligt. Och just nu mår vi ju ganska bra med ett relativt bra eget kapital, men jag vill ju att det där ska vara gånger tre typ, när, nu hoppas jag inte det, men om och när det händer, så att vi liksom kan återinvestera och bygga ett slagkraftigt lag igen. För många tycker ju att det är trevligt här. Det är ju inte så att spelarna inte vill hit om man hittar dem så, utan det går, men mycket är ekonomi i det här. Så för mig handlar det om att klara sig kvar 3-4 år till. Kanske sälja spelare för 20, 25, 30 miljoner på 4-5 års sikt och liksom lägga det i ett eget kapital så att föreningen ska må ännu bättre.
Jag är nöjd med det svaret, för det är en sån sak. Man tittar ju utifrån på de här klubbarna som där det finns risk. Alltså Halmstad kan åka ut, Degerfors skulle i värsta fall kunna åka ut, Varberg skulle kunna åka ur. Så försöker man ju liksom själv se hur det kommer gå om det skulle hända. Och Degerfors känns som den jag har liksom minst bild av hur det skulle gå om ni skulle kunna studsa upp direkt eller så skulle det kunna dröja 15 år till. Jag har liksom ingen aning, så jag har undrat väldigt mycket om det.
Det har inte vi heller liksom, men jag tror att vi har bättre förutsättningar nu än att jag hade missat 2020. Då tror jag att för då hade vi inte känt på det här, eller organisationen hade inte varit där på samma sätt. Så, och då hade vi allt att förlora. Nu liksom vet alla hur det är att vara i Allsvenskan. Man har en drivkraft till att det här var så otroligt kul, så att man liksom kan peka på det på ett annat sätt. Så jag tror inte att det är helt kört att det ska ta 20 år igen, om det nu händer. Vi hoppas naturligtvis inte att det ska göra det. Men om det händer, så tror jag att det finns möjligheter att studsa tillbaka igen. Men för varje år som går och vi kan bygga på vårt egna kapital ännu mer, så ökar chanserna för att det kan gå snabbare.
Jag har ju en fråga som har kommit upp och det var väldigt mest kurios egentligen. Du nämnde att du spelat i Casa United. Var det under, samtidigt som de mötte Lazio och Tingvalla med Fabrizio Ravanelli? Var med?
Nej, det tror jag inte. Vet, jag gjorde knappt någon match där. Det var ju slutet på karriären. Jag kände ju Börje Andersson väl. Vi jobbat ihop här och han var tränare där då. Jag tror att de pratade om att jag skulle jobba där eller om jag jobbade där någon månad på kansliet där också. Men jag vet inte fan om jag gjorde någon match överhuvudtaget. Jag tror jag var med på försäsongen sen drog jag knät igen liksom och sådär. Så jag tror inte att det är så många som kommer ihåg min fotbollskarriär i Karlstad United, så kan jag säga.
Nej, jag hade definitivt inte koll på den. Jag hade ändå en svåger som spelade där då. Så att,
ja, nej, det är inte i historieböckerna.
Sen så, jag har ju haft den rollen i Tuttosvenskan att jag har varit lite av så här skvallertant när det kommer till Degerfors och kanske i dig ibland då, att jag har lite rykten och sånt där. Och jag menar, det skulle kännas fel om jag inte satt här med ett rykte som jag vill att du förnekar och bekräftar. Och det är just med sportchef Andreasson. Det är alltså inför Elfsborg hemma i fjol, vid torskar med 6-0. Då är det en viss ägare på Bosna som säger att Andreasson, han drack det under bordet rejält dagen innan matchen där.
Nej,
ja.
Nej, så fallet var det inte. Men vi hade en trevlig middag ute där. Men det är lätt att det blir lite överdrivet uppe på Bosna. Men vi hade kul, hade vi.
Ja, för jag tänkte det. Om du ändå inte klarar fighten mot sportchefen i Elfsborg dagen innan, så hur ska laget kunna ta fighten på plan?
Nej, men där är jag starkare.
Ja, okay. Ja, men det,
det tror jag vi vinner. Men det är så farligt var det inte den gången. Men
jag vill fan avsluta med en fråga om det du var inne på precis innan där. Hur ser du på Karlstad supersatsningen som de håller på med där uppe nu? Kommer det någonsin bli något och ser man det som en potentiell fara nu när man ska bli hela Värmlands lag?
Men jag vet, jag är inte insatt i det liksom, men de har ju värvat in. Svennis var ju liksom det stora loket och dragplåstret där. Nu är tyvärr han sjuk, vilket är väldigt tråkigt. Men de har väl försökt att bygga också, utan att veta så mycket, så har de väl försökt få in kompetent folk runt omkring. Men det är likadant. Det är inte bara liksom att gå upp serier. Och nu har de väl börjat sådär, va?
Mm.
Vunnit några matcher och förlorat några matcher. Men det är klart att skulle vi vara i Allsvenskan och de kom upp, så skulle det vara roliga derbyn. Men där finns det ju mer marknadsandelar och mer supporterskap hos oss än att det är åt Örebro hållet. Så det kanske kan skada oss mer på sikt att Karlstad skulle bli starkare i fotboll just med näringsliv och sådär. Så, men just nu så fokuserar vi på vårt och derbyn är kul och skulle det bli så är det så. Vi får ta hand om vårat. Vi får följa och se vart det tar vägen.
Det finns ju två gamla Degerforsspelare, kanske fler, men två i alla fall som sticker ut. Och det ena är ju då, som vi snackade om, Erik Björndal. Men även Johan Bertilsson, som nu när jag tänker på det så vill jag ändå säga det att han är, får väl ändå ses som en typ av hemvändare ändå. Han gick väl från Degerfors ut i Europa, vi ser Polen någon gång.
Ja.
Och det var ju väldigt lyckat. Han var ju den som gjorde 1-0 hemma mot, eller borta mot Ljungskile. Så han sköt ju oss upp, mer eller mindre.
Mm.
Och han sköt oss kvar i Östersund. Så att det är väl ändå, slå mig själv på fingrarna och säga att det hade jag fel. Det lyckades med en hemvändare.
Ja, nej, jättebra. Och Bertilsson har ju sagt hela tiden sedan han lämnade att man ville ha hem. Liksom. Mm. Och han är ju jättebra. Liksom. Det var tråkigt att han gick sönder nu.
Mm.
Men han kommer säkert tillbaka. Han är ju fräsch i kroppen och sådär. Så vi får se nästa år.
Jag ska säga, vi spelar in det här onsdag. Ni ska möta Göteborg imorgon. Den matchen skiter vi alltså idag eftersom det här släpps på söndag. Men jag har en avslutande fråga som jag tror gäller mig och många andra. Det är ju så att det Allsvenskan Fantasy sitter man ju nu och kollar på vem man ska plocka in i Degerfors, eftersom Degerfors har en double game week då, omgång 9 där. Två matcher samma. Du som har bäst koll av alla på varenda spelare här ju, eftersom det är du som har tagit hit dem och du vet varför. Vem kommer lossna poängmässigt i Degerfors i år och spotta in poäng?
Men då måste det vara en offensiv kraft, eller jag kan inte reglerna med det riktigt, eller vad, kan man få bra poäng på defensiva spelare också, eller?
Gärna en defensiv spelare som gör ett par assist och sådär i så fall.
Ja, men ska det vara någon i bakre ledande, då är det ju Elias i så fall, om du pratar assist. Men Korac, han kommer ju bli viktig i de här matcherna och kriga i eget straffområde, det tror jag. Men det är ju inte något poäng i fantasy, men däremot kan det ge oss poäng i tabellen. Men annars är det ju, det är ju som alla tror, att det är Vukojevic som ska göra mål på kontringar och sådär. Men jag tror ju också att Gvargis, nu är det tätt matchande här och han har varit skadad och sådär, men det är en poängspelare också. Så det är väl en liten dark horse kanske. Sen kommer inte han kunna spela alla de här matcherna, tror jag, med tanke på hans skadehistorik. Men det är en fin spelare.
Hur får man poäng för målvakter?
Nollor mest och lite räddningar också.
Ja, nollor är vi ganska varit dåliga på i år.
Ja, men, då, men det är bra att vinna ändå, för till slut håller man nollan och då vinner man ändå.
För någon som har lite flugen under radarn, tror jag, är ju Sonder Rochbach. För herregud, vilket nyförvärv du har hittat där.
Ja, han är jättebra. Ja. Och det är ju som jag sagt hela tiden, vi tyckte att vi hade bra målvakter förra året också, med all respekt för Jeff och Elfie, men det här är en nivå till, det känns tryggare på något sätt. Och det är alltid farligt att säga så här, för då blir det väl något strul, men där är vi liksom lite starkare, det är mer stabilitet liksom. Det är inte de här än så länge, får jag säga, att vi har släppt in en massa enkla mål, och vi hoppas ju att vi ska vara, vi har varit med i matcherna nu, förra våren var det slut liksom tidigt i matcherna och sådär, så nu är vi, nu är det fightas i 90 minuter, Elfsborg hemma, det är 2-1, det står och väger lite grann, det står 1-1 och Djurgården avgör vi 78 eller något sånt där, så vi är homogenare som lag, och det kan vara en bidragande orsak på målvaktsspelet där. Sondra var jätteduktig. Mm.
Men nu har vi ju mål sist och även två assist tidigare, men blir det lossning för Dian i år, tror du?
Jag sa ju det redan förra året, jag tycker ju att han har extrema egenskaper, men sen fick han ju inte ut det liksom. Och sen fick vi in Faraj på sommaren som varit jätteviktig för oss. Men när Faraj försvann, så var väl jag och fler med mig ganska övertygade om att Dian skulle kunna vara den som tar över. Sen hade man ju med sig det året som var före där det inte varit riktigt lyckat. Han ville kanske spela mer som vänster tia och inte såg sina spetsegenskaper som nia, men han har blivit liksom tryggare i sig själv, han tror mer på sig själv, han har fått de här lägena som, och mer bollar kanske än vad han fick förra året och under försäsongen. Så han är ganska nöjd liksom nu. Han vet att han skapar målchanser, han vet att hans egenskaper kan såra allsvenska backlinjer och sådär. Så det ser bra och intressant ut med honom, och jag tror att han kommer att dunka in lite mål i år.
Det ska bli spännande att se. Jag tror också mycket på honom. Jag tycker att Malmö i cupen-matchen kände att det här, den här spelaren ska vi ha bra koll på i år. Nu ska vi har ju tagit en halv arbetsdag av dig. Nu ska vi faktiskt sluta med det. Och säga lycka till i år och i fortsättningen. Tack för att du vill vara.
Tack så mycket. Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.